Nej men hallå, välkommen till podden Maxa med Daniel. Max Mathisens podd där vi hoppas att du efter att ha lyssnat är lite mer informerad om hur börsen och marknaden utvecklas. Samt att du fått med dig något litet som gör att du får ett aningen mer maxat liv. Hörrni, vi har ju pratat väldigt mycket de sista avsnitten om vad som definierar ett bra bolag. Vi har lärt oss att en strategi är bra. Men det är lite knepigt att driva igenom en strategi och därför behöver man en bra kultur. När det kommer till kultur så vill vi översätta det i förlängningen i försäljning. Och i sista avsnittet så pratade vi ju försäljning med Joakim Turesson. Och då visar det sig att i bolag där försäljning faktiskt inte går så bra, då är det oftast en kulturfråga. Man kanske har blivit lite liksom nöjd. Eller så har man inte riktigt kommit igång. Så när man ska få igång försäljning i ett bolag, ja, då handlar det väldigt mycket om att gå till action, göra någonting. Och det var väl egentligen då Joakims tips. Innan vi körde den här omgången med olika typer av lärdomar för att hitta ett företag och skälet till att vi tittade på varför ett företag är bra, det är för att förstå egentligen vad som driver vinster och värdestegring i bolag som i sin tur ingår i fonder. Då får vi ju med oss lite grann vad är värdedrivarna i en fond? Varför går en fond upp och varför går en fond ner? Och då kan man säga att om man har lite för mycket av det ena eller andra i portföljen, ja, då får det påverkan. Innan vi började med företagsavsnittet, då hade vi Anders Borg som gäst. Och Anders Borg, tidigare finansministern, han ville ju lyfta fram tillväxtmarknaderna. Och det där avsnittet, det fick ett ganska stort genomslag faktiskt. Det var många som var intresserade av tillväxtmarknader. Och jag blev lite förvånad. Jag har faktiskt inte tänkt så mycket på tillväxtmarknader på relativt många år. Om man backar tillbaka bandet till 2010 och däromkring, om ni tänker det. Då var det ett väldigt fokus på tillväxtmarknader. Man pratade om den nya världen. Man började utveckla det här världsindexet MSCI till MSCI All Countries för att få med tillväxtmarknader som inte finns med i det här ursprungliga MSCI. Och där kan man ju säga, det är ett litet tips till er som köper indexfonder. Ha lite koll på om ni får med hela världens börser när ni köper er indexfond. Eller om det är som så att ni bara får de mogna marknaderna. Och det som gör det här lite relevant och intressant just nu, det är ju att det ser ut som att de här tillväxtmarknaderna faktiskt är lite grann på väg tillbaka. Och idag ska vi prata med Mattias Martinsson från Tundra Fonder om just den saken. Och här kan man säga, här är en kille som lever fullt ut tillväxtmarknaderna och han ska få berätta om varför alldeles strax. Men innan vi börjar med det så vill jag påminna om att mitt namn är Daniel Ljungström och jag leder den här podden. Jag är ansvarig för private savings, det vill säga det kunderna sparar ut över pension på Maximatisen. Det kan handla om kunder som sparar helt digitalt på egen hand via plattformen M-Save. Den hittar ni på M-Save, alltså save.se. Eller för den delen, de som träffar någon av Max Mathisens 200 rådgivare och tillsammans med dem kommer överens om vad man ska investera sitt sparkapital i. Det kallar vi för maxfonder. Och har man lite knepig ekonomi, ja, då träffar man någon av våra private bankers på det som heter Max Mathisen Private Banking. Så att i någon mening kan man säga, finns inga ursäkter. Vi har något för alla. Vill du spara så är vi platsen du kan göra det på. Jag vill också påminna om att inget av det vi säger i den här podden ska ses som ett individualiserat råd, utan det är bara generell och allmän information. Vi vet ju ingenting om dig som lyssnar och för att kunna ge råd då måste man ta reda på vad du har för kunskap och vad du har för erfarenhet och vad som passar dig. Och det vet vi inte här. Så det är bara information. Vill du ha råd? Ja, då ger vi gärna det. Då ska du kontakta en rådgivare. Jag vill också påminna om att värdepapper kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert man får tillbaka hela det investerade beloppet. Och det har man nog blivit varse om man har sett och följt sina fonder under de sista åren. Att här kan det svänga rejält. Jag vill också påminna om att gästernas åsikter behöver inte alltid överensstämma med Max Mathisens åsikter. Det här är ju ett forum där vi låter experter komma till tals. Hörrni, med det sagt, nu tar vi och hälsar Mattias Martinsson. Välkommen till podden. Välkommen Mattias!
Tack så mycket.
Har du hört en så här lång inledning någon gång tidigare?
Ja, det var imponerande.
Det är ju faktiskt som så att när man pratar om finansiella tillgångar så är det förknippat med risk. Och det är ju många som har förlorat mycket kapital på sitt sparande genom åren. Vilket har gjort att man vill vara noggrann med att påminna om riskerna och att man faktiskt ska vara lite försiktig när man investerar. Då kan det bli lite härligt. Du Mattias, vart är du någonstans just nu?
Just nu är jag i Singapore. Det är hela det här första halvåret faktiskt.
Vad gör du i Singapore?
Vi har det som bas, jag och närmsta familjen. Och tanken är ju nu att det här kommer att vara ett ganska så reseintensivt halvår för min del. Och då tänkte vi att vi skulle spara både lite tid och lite utsläpp genom att sitta lite närmare då våra viktigaste marknader.
Det kan ju vara som så att vissa av våra lyssnare inte vet vem du är och varför du är relevant när man ska prata om tillväxtmarknader. Kan du kort beskriva vem du är och din liksom bakgrund?
Ja, absolut. Jag började med tillväxtmarknader 1996, så jag är inne på mitt 28:e år. Och jag kom upp till Stockholm som aktienörd, tjatade mig in på det som då hette Hagström och Kviberg. Efter 2 veckor där blev jag rekryterad till den här galna enheten som höll på med ryska aktier. Och det kan man väl säga blev mitt inträde till tillväxtmarknadsvärlden. Och jag skulle säga liksom att den första tiden så var jag inte så där jätteförtjust i det här. Jag var van liksom vid svenska årsredovisningar med massor av information och här kastades jag in i en helt ny värld. Men när jag väl liksom började få lite insikt i vad som höll på att hända i länder som då Ryssland och andra tillväxtmarknader, så fick jag den här liksom aha-upplevelsen att det var ju lite grann nästan som att liksom gå in i en tidsmaskin. Att du kunde liksom, vad skulle man investera till i Sverige om man hade fått gå tillbaka 20-25 år i tiden? Vad har funkat här och så vidare? Och kunna ta de idéerna till de här nya, outvecklade marknaderna. Så sedan dess har jag varit fast. Så jag gjorde 10 år på Hagström och Kviberg, de sista 6 åren som chef för tillväxtmarknadsavdelningen. Och därefter så drev jag en kort period ett dotterbolag till Hagström och Kviberg, varefter vi startade Tundra 2011 för 13 år sedan. Och där har vi arbetat, även om bakgrunden är stora tillväxtmarknader, så är Tundra fokuserat på de kanske lite knepiga, lite mindre marknaderna. Men vi har ju alltid haft ett öga på de större tillväxtmarknaderna. Så att nu när vi får chansen att arbeta lite närmare med dem igen så känns det jättespännande.
Kan du hjälpa oss att ge oss en bild av, när vi använder ordet tillväxtmarknader, vad är tillväxtmarknader? Det kan nog betyda lite olika för olika personer.
Precis. Jag tycker att det enklaste sättet, i alla fall så som vi tycker om att beskriva, det är liksom att man kanske struntar lite grann i index utan istället tittar på hur världen ser ut. Då den rikaste delen av världen, som enligt då Världsbanken kallas höginkomstländerna, det är ungefär 1 miljard människor. Och i princip allting under det vill säga övre medelklass, lägre medelklass och låginkomstländer, det är vad vi skulle kalla tillväxtmarknader. Så att det är ungefär idag, det är ungefär 85% av världens befolkning. Om 30 år så ska det närma sig 90%. Det är ungefär, vi tittar på storleken på de här marknaderna, så är de närma sig 40% av världsekonomin. Och faktum är nu att tillväxtmarknader nu är nästan lika stora som EU och USA tillsammans. Så att det är länder som kommer från en lägre bas men som har växt snabbare än vad höginkomstländerna har gjort och som nog kommer fortsätta göra ett antal decennier.
Vi sa ju att det var ett väldigt fokus på tillväxtmarknader för ett par år sedan och att det har varit lite tyst under de sista åren. Vad är det som har gjort att det har varit lite tyst?
Alltså jag tror ju, tittar vi på en kursutveckling på 20 år så är tillväxtmarknaden som man kanske förväntar sig då gått bättre än världsindex. Men tittar du precis de senaste 10 åren från efter globala finanskrisen 2010 så har ju tillväxtmarknader underavkastat mot övriga, alltså den rikare delen av världen. Och jag tror anledningen till det var att de här länderna kunde inte liksom åtnjuta på samma sätt det här lågränteklimatet som vi hade i USA och Västeuropa. Där vi i princip hade nollräntor från 2009 till 2022. Och tittar man på de här ländernas skuldsättning så har de inte, så som fallet har varit i USA till exempel och andra västeuropeiska länder, så har de liksom inte ökat sin statsskuld. Utan de har drivit en ganska försiktig ekonomisk politik, men då, vilket då också har inneburit att de inte har stimulerat sina ekonomier lika mycket, vilket tror jag har då påverkat även avkastningen på aktiemarknaden. Så att man har varit lite grann i skymundan under drygt en 10-årsperiod.
Och vad är det som talar för tillväxtmarknaderna nu?
Alltså, jag tror ju att men man ska alltid vara försiktig med att uttala sig om liksom de här stora världsekonomiska eventen. Va? Men det vi förväntar oss är ett omvärldsklimat där vi kommer säkert att gå in i en period nu med lite lägre räntor igen. Men sannolikt är det nog så att det finns en del lärdomar att dra från den här nollränteperioden, va, som gör att vi kommer ha lite mer normalt ränteklimat de kommande åren. Och tittar man då på de här länderna som alltid har växt snabbare än såväl USA som Europa, så är de ganska väl positionerade nu. De har inte ökat sin skuld de senaste 20 åren till skillnad från USA och Västeuropa. Tillväxten är god. De knapar gradvis och ganska så snabbt in på det teknologiska försprånget som vi har haft i Europa och USA. Så att, och tittar man på deras börser så växer de i betydelse. Tillväxtmarknadens börser är nu ungefär 30% av det globala börsvärdet. Du nämnde 2010. Då utgjorde de här länderna ungefär 30% av världsekonomin. Trots att aktiemarknaden har haft det tufft så bör den andelen nu närma sig nästan 40%. Va? Så att det är väl lite så här att man känner att det kanske är så att de senaste 10-15 åren kanske varit en mer onormal period, medan man kanske framöver kan förvänta sig liksom att den tillväxt som vi ser i de här länderna också återspeglas i kursutvecklingen.
Mm. Och om vi tittar på när vi pratar om tillväxtmarknader, kan man gå ett snäpp ner och dela upp tillväxtmarknaderna i sin tur, eller är det liksom rätt att prata om det som tillväxtmarknader? Ibland pratar man om nya fronten och lite sådana saker. Jag försöker återkoppla vad jag en gång kunde.
Ja, men precis. Va? Men alltså, vi gör ju egentligen det. Vi har ju även en fond som håller på med de här mindre tillväxtmarknaderna, det vi kallar frontiermarknader. Och där säger vi att alltså gränsdragningen för frontiermarknaden, det är lägre medelklass, det vill säga BNP upp till 4 000 dollar per invånare. När jag säger 4 000 dollar per invånare så kan man jämföra med Sverige som ligger på ungefär 60 000. Va? Mm. Sen har du ju då nästa steg, om man då tar övre medelklassdelen upp till alltså länder som Kina, Thailand och Brasilien och de här. Va? Då hoppar du upp till någonstans kring 14-15 000 dollar. Och där någonstans, så att frontiermarknader upp till 4 000 dollar per invånare. Och sen har du då tillväxtmarknad som rör sig hela vägen upp till 15 000.
Om vi bara förtydligar det lite grann. Tundra fonder har ju fått ett uppdrag, kan man säga, att förvalta en del av Ruth Asset Managements fonder Crafted By, den tillväxtmarknadsdelen där i. Det stämmer, eller hur?
Det stämmer, ja.
En fråga då som är lite intressant, det är ju egentligen i någon mening, varför är det bra att ha tillväxtmarknadsfonder som en del av en portfölj?
Ett är ju så här att det här är ju liksom en växande del av världen. Vi börjar närma oss nu nästan 40% av världsekonomin. Det är länder med yngre befolkningar, så att 84% av världsbefolkningen idag kommer att bli 90% inom några decennier. Och sen har du en otroligt spännande teknologisk utveckling i de här länderna, där du har massor av nya bolag med ny teknik som dyker upp. Så att jag tror så här att man, jag tycker att jag, även om jag är en tillväxtmarknadsentusiast, så skulle jag långt ifrån säga att det här är det enda man ska ha. Va? Men jag tänker som en del av en portfölj, så kanske det är så att det har blivit lite bortglömt på grund av att vi har haft en fantastisk utveckling i Sverige och USA de senaste 10-15 åren. Men vi får väl se de närmaste 10-15 åren om det kan vara så att tillväxtmarknader kanske kommer tillbaka lite grann i ropet. Då.
Mm. Och med din erfarenhet, hur skiljer det sig att investera i aktier på tillväxtmarknader kontra liksom normala, mer mogna marknader? Om vi tänker på svenska börsen. Är det svårare att få information om bolagen? Vad krävs det av en tillväxtmarknadsförvaltare?
Alltså det varierar ju lite grann. Alltså, jag kan säga en jättestor skillnad. Så ska man säga så att vi svenska investerare, de flesta svenskar har ju huvuddelen av sitt sparande i Sverige. Ja. Och det har ju varit faktiskt en väldigt, väldigt bra idé. För att svenska bolag är fantastiska på bolagsstyrning, det man ibland kallar corporate governance. Det vill säga de sköter sig, de är ärliga mot sina aktieägare. Mm. På tillväxtmarknaden så har du, vi brukar säga att den allra största risken och riskskillnaden mot att investera till exempel i Sverige, det är att du stöter på ganska så många dåliga bolag som inte är lika duktiga på att driva sina bolag eller som då rent av är oärliga mot sina investerare. Den andra lite större risken, men som då förstås också en möjlighet, är ju att, att i och med att det här är yngre marknader. Så det är fortfarande mycket lagar som är kvar att skrivas. Det händer så mycket i de här länderna att det är ofta så att det kommer ny lagstiftning som påverkar. Vi brukar kalla det då state governance, och med det menar vi liksom risken för att staten lägger sig i bolagens verksamhet, ändrar liksom beskattning eller till och med att polisen knackar på dörren. Så att vi väldigt stor del av vår analys fokuserar på de här två första delarna. Att vi dels försöker hitta bolag med en ägarbild och ägare som vi tror kommer att agera förmånligt mot oss som minoritetsägare. Och den andra delen att vi, och vilket också är kärnan i vårt hållbarhetsarbete, att vi försöker investera i bolag som har en positiv inverkan på det samhälle där deras verksamhet bedrivs. Och säger man då positiv inverkan, kan man tycka att det låter ju liksom altruistiskt och någon sorts välvilja, och det handlar liksom inte om det, utan det handlar om att om du har bolag som sköter sig väl på den marknaden där de bedriver sin verksamhet, är duktiga arbetsgivare som växer, som betalar sina skatter och så vidare, då är det liksom bolag som får politikerna i de här länderna att se bra ut. Och om en politiker ser bra ut så ökar chansen för att han blir återvald, och därmed så kommer han antagligen inte att vidta några negativa åtgärder mot det här bolaget. Så det är enkel affärslogik som är kärnan i vårt hållbarhetsarbete. Mm.
Och du är ju på plats, kan man säga. Hur ser Tundras organisation ut?
Vi har idag, förutom mig nu som sitter här i Asien för tillfället, så har vi 4 anställda till som sitter i Asien. Vi har 3 personer som sitter i Pakistan, som var det första landet vi investerade i. Och så har vi 1 person som sitter i Vietnam sedan tidigare. Sen har vi då ett antal personer i Stockholm, så att vi har min normala bas i Stockholm, och där sitter jag tillsammans med vår andra förvaltare Mattias Althoff, och där sitter också vår hållbarhetsansvarig tillsammans med vår administration. Så att vi är ett multikulturellt bolag, men vi har liksom vår regelverksbas i Sverige. Vi är reglerade av Finansinspektionen och med den så att säga, säkerhet som följer med en sådan struktur.
Hur många företagsbesök gör ni om året? För jag misstänker att det är därför ni har den här lokala närvaron.
Ja, alltså ett normalt år så har vi väl en någonstans cirka kanske 200 möten. Då inkluderar jag även elektroniska möten, vilket har blivit fler av, och framförallt då sedan covid. Ja. Så att sen är det varierar lite grann hur mycket vi roterar i portföljerna. Mm. Men vi försöker ha som tumregel att alltid fysiskt träffa de riktiga beslutsfattarna i de bolag som vi investerar i.
Om man tittar på de här tillväxtmarknadsbolagen. Vi känner ju till de svenska bolagen och vi känner till ett gäng stora amerikanska bolag till exempel. Men jag tror väldigt få av oss känner igen några spännande tillväxtmarknadsbolag på rak arm. Vilka bolag, finns det några bolag vi kan exemplifiera med och prata lite om?
Absolut. Vi har ju, det är också en del av det här som är så otroligt spännande. För att vi har ju alltså världsledande bolag i portföljen, va? Men som jag nästan skulle säga att det kanske är 1 på 10 svenskar ens har hört talas om. Va? Som vi till exempel i portföljen idag så äger vi, vi äger ett bolag som heter Cattle som är världsledande på bilbatterier till alltså, elektriska fordon. De har ungefär 30% marknadsandel i världen och är överlägset störst på det. De har ett börsvärde på 114 miljarder dollar, det vill säga ja, typ 1100 miljarder svenska kronor. En jättegigant. Växer med 20% om året, värderas ungefär 17 gånger årsvinsterna. Men det är fortfarande ett bolag som satsar också väldigt mycket på något som vi tror kommer att bli väldigt viktigt i framtiden, som är energilagring. Det vill säga system för att lagra framförallt den energin du genererar från förnybar energi. Va? För att idag har du ett problem med förnybar energi. Att, har du vindkraftverk så brukar man säga, men vad gör du när vinden inte blåser? Va? Och Cattle har en stor del av sin verksamhet idag som fokuserar på att hitta lösningar för att kunna lagra den här energin. Så att förnybar energi då kan användas även när, i det här fallet, vinden inte blåser. Så att, ja.
Jag misstänker att du sa 17 gånger årsvinsten, det är värdering, alltså P-talet på bolaget.
Precis.
Hur relaterar det P-talet till andra liknande bolag? Är det billigare att köpa, värderas ett tillväxtmarknadsbolag lägre än ett bolag på en mogen marknad till exempel? Eller är det som så att de inte finns? Finns det inte motsvarigheter?
Det är en värderingsskillnad. Just Cattle i det här fallet är ett kinesiskt bolag. Och kinesiska bolag har ju inte varit särskilt populära de senaste åren. Så att trots att det här bolaget då är världsledande inom sin nisch och växer, som jag sa, med ungefär 20% om året, så är det ju fortfarande liksom ett bolag som är betydligt billigare än liksom ett spännande bolag inom elektriska fordon i västvärlden. Tar du till exempel Tesla så värderas de väl till ungefär 50 gånger årsvinsten. Så att det är ju en väldigt, väldigt stor rabatt av förklarliga skäl i det här fallet. Men otroligt spännande bolag som har en väldigt, väldigt viktig samhällsnyttig funktion dessutom. Va? Och det är lite så att man, när man hör namnen på de här länderna så kan man liksom få en viss bild framför sig. Va? Men i realiteten så är det så här att den tekniska utvecklingen går så otroligt snabbt just nu. Va? Och väldigt mycket av det sker i Asien. Så att det är många liksom spännande bolag som de flesta kanske aldrig har talas om. Va? Som vi då kan ha med i den här portföljen.
Låt oss ta ett bolag till.
Men då tycker jag vi hoppar till Brasilien. Och någonting enklare. Och så tar vi Brasiliens största bank som heter Itaú. Otroligt välskött bank. De har ett börsvärde på 63 miljarder dollar, det vill säga ungefär 650 miljarder kronor. De har 70 miljoner kunder och 70 miljoner kunder ska då ställas i relation till Brasiliens invånare på ungefär 214 miljoner människor. Det kan också jämföras med Nordea som jag tror den senaste siffran är 11 miljoner kunder. Men börsvärdet på Itaú idag är då bara ungefär 30% högre än Nordeas börsvärde. Mm. Och det här är ju på grund av att varje enskild kund i Brasilien är mycket mindre idag. Va? Men i och med att ekonomin växer mycket snabbare så växer också deras sparande mycket snabbare. De ska ha ett huslån och de ska ha kreditkort och sådär. Va? Så att ett bolag som nog tar sig på 10, 15, 20, 30 år va, kan bli en av världens största banker. Värderas till 8 gånger årsvinsten, det vill säga PE8.
Ja. Så en låg värdering kan man säga med tillväxtpotential. Ja,
precis. Va? Och jag kan ju tycka att vi har, alltså finansiella sektorn normalt sett är kanske inte det mest spännande. Va? Men just på tillväxtmarknaden så är det så att det är fortfarande ganska få människor som har tillgång till ett bankkonto. Mm. Så att det här är liksom en ganska spännande bransch i de här länderna just på grund av att liksom de har ju den största delen av sin tillväxt framför sig fortfarande. Mm.
Ska vi ta ett sista bolag? Jag kan inte prata om sådana här bolag hur länge som helst faktiskt, men om vi tar ett sista bolag.
Ja men då tycker jag att vi hoppar till Indien. Och där också vår största position i Indien. Det är faktiskt också en bank. Men där är det en, liksom en ännu mer extrem långsiktig tillväxtpotential. Det är alltså en bank som heter HDFC Bank som är då Indiens ledande privatägda bank. Man har 83 miljoner kunder, så bara lite mer än i Brasilien. Men då en befolkning på 1,4 miljarder. 20% av alla insättningar, kundinsättningar i Indien sker till deras konton. Och det här har varit alltså den haft den högsta genomsnittliga lönsamheten bland de största privata indiska bankerna det senaste decenniet. Sen är det lite spännande för att HDFC brukade vara två bolag. De hade också ett separat bolåneinstitut. Och sen tog man beslut om att slå ihop de här två bolagen. Och det tror vi då kommer att innebära att det kommer att bli billigare för bolånebolagen att få kapital för att sen kunna låna ut. Och vilket då gör att vi tror att marginalerna i det här bolaget kommer att öka. Sen är det ju så att Indien är en fantastiskt spännande marknad. Men det har ju också varit en väldigt populär marknad där många värderingar kanske sprungit iväg lite för högt. Och HDFC Bank är då ett bolag som vi tycker där vi känner att värderingen är minst sagt rimligt till ungefär 20 gånger årsvinsten och växer omkring 20% per år.
Om du var inne på någonting där som jag tyckte var lite intressant. Värderingarna har sprungit iväg lite grann i Indien.
Mm.
Och Indien har varit lite i ropet. Det är där egentligen det här bruset jag pratade om från början börjar komma upp lite grann. Att man börjar titta lite på Indien och så vidare. Japan har kommit lite grann. Det kanske inte ses som en tillväxtmarknad. Men för många kategoriserar man nog Indien på ungefär samma plats. Vad skulle du säga är liksom utsikterna framåt för de kommande 12 månaderna? Vad tänker du det ska hända då?
Alltså, vi är ju väldigt aktiefokuserade. Det finns väldigt många bolag i Indien som jag tycker är orimligt värderade. Men man behöver ju faktiskt inte köpa dem. Utan vi fokuserar på dels bolag med vad vi tycker har extremt hög kvalitet. Men som också har en värdering som vi tycker är rimlig utifrån tillväxtförutsättningarna. Och tittar man liksom på Indien så... Det här är ju fortfarande ett land, alltså det är ju en sjättedel av världens befolkning, va? Men det är fortfarande bara liksom, typ 3% av världsekonomin. Det strömmar in utländska direktinvesteringar. Då en ekonomi som kanske kommer kunna växa med 68% om året i alla fall det kommande decenniet. Så att det är en otroligt spännande marknad där det kommer hända väldigt mycket. Och sen som sagt, sen tror jag att det handlar väldigt mycket om att tänka på vad man köper. För att en del värderingar där borta är, tycker vi i alla fall, för extrema.
Och en fråga angående värderingsläget då. Om man tittar på det ni förvaltar i Ruth Asset Management. Kan man säga någonting om vad snittvärderingen är ungefär på den portföljen?
Vi har en... snittvärdering på ungefär som ligger på ungefär 14 gånger årsvinsten. Och det kan jämföras då, det säger kanske inte så mycket, men om man tar till exempel jämför med världsindex så ligger det på ungefär 20 gånger. Så att det är lägre värderingar, och samtidigt ska man komma ihåg att det är marknader som har haft 10-15 ganska tuffa år bakom sig. De är inte så populära, det är många som har undvikit tillväxtmarknader. Så att det finns en förklaring till de låga värderingarna. Man har investerat och varit besvikna. Men är det så att vi får rätt där, att den här, vad ska man säga, värsta underpresterande perioden kanske är bakom oss. Att konkurrensen från allt från liksom amerikanska börsen till riskkapitalinvesteringar till fastigheter i västvärlden. Att den konkurrensen kanske minskar lite grann framöver. Då tror jag att det kan bli en ganska spännande period de kommande 10 åren. I alla fall så hoppas vi på det.
Mattias, jag tycker inte vi går vidare med fler frågor, utan med det så börjar vi avrunda podden. Hörrni, ni som lyssnar, då har vi lärt oss lite mer om tillväxtmarknaden. Vi vet numera att de har varit lite i skymundan i 10 år. Det har varit ganska tuffa 10 år. Värderingarna är låga, ganska stor rabatt mot hur världsindex till exempel värderas för tillfället. Och relaterar vi till amerikanska börsen så är rabatten ännu större. Så det finns ju en del bubblare. Vi har pratat lite grann om småbolag som en bubblare som borde komma lite längre fram här i cykeln. Eller utvecklas positivt längre fram i cykeln när man börjar sänka räntorna. Det kan också vara som så att en annan bubblare som kommer ta fart lite grann är tillväxtmarknaderna. Och de har vi inte kikat på länge. Som en del av en portfölj så kan man säga att tillväxtmarknaden rör sig ofta lite okorrelerat med de övriga marknaderna, vilket gör att man ofta får en ganska bra, eller får bättre i varje fall, sån här riskjusterad avkastning i portföljen, det vill säga hur mycket avkastning man får för varje enhet risk man tar. Naturligtvis ingen lag, men det finns en möjlighet att göra det. Och därför finns det fördelar med att diversifiera sig. Mattias, har vi någon sista fråga som jag borde ha ställt, som jag ännu inte har ställt?
Ja, du. nej, jag tycker inte. Jag tycker vi täckte liksom de flesta delarna. Det finns otroligt mycket att tala om. Man kan väl säga så här att det är möjligtvis liksom, om det finns några särskilt intressanta områden som man... och det tycker jag kan väl gå tillbaka till den här, det här med alltså de fördomar man har om att tillväxtmarknader det är gruvbolag och det är olja och det är ganska så enkla verksamheter. Men just den här tycker jag att lyfta fram och ett viktigt tema som vi har i fonden, det är just den här energiförsörjningen, framtida energiförsörjningen i världen och hur den kommer att ske. Där vi har en ganska så stor del av portföljen som är inriktad mot allt från energilagring till elbilar, till elnätseffektivisering och så vidare. Ett fantastiskt spännande område som vi tror jättemycket på.
Kul. Vi gör som så att lyssnarna, de har ju faktiskt möjlighet att skicka ett mejl till maxa@maxen.se och ställa frågor. Har man frågor gällande tillväxtmarknader så tycker jag att man tar och skickar ett mejl till maxa@maxen.se med sin fråga. Så ska jag fråga Mattias om det och så återkommer vi med svaren i podden efteråt. Alltså nästa avsnitt av podden där vi följer upp lite grann. Vad tror du om det, Mattias?
Det låter jättebra.
Med det sagt, hörni. Ha en fantastisk vecka! Investeringar är finansiella instrument förknippade med risk och en investering kan både öka och minska i värde eller komma att bli värdelös. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Ingen del av podcasten ska uppfattas som en uppmaning eller rekommendation att utföra eller disponera över någon typ av investering eller ingå några andra transaktioner. De uppfattningar som redogjorts för i podcasten återspeglar de medverkans uppfattning för tillfället och kan således komma att ändras. Informationen i podcasten tar inte hänsyn till någon specifik mottagares särskilda investeringsmål, ekonomiska situation eller behov. Informationen är inte att betrakta som en personlig rekommendation eller investeringsråd. Adekvat och professionell rådgivning ska alltid inhämtas innan några investeringsbeslut fattas. Och varje sådant investeringsbeslut fattas då självständigt av kunden och på dennes eget ansvar. Max Mathiesen frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt förlust eller skada som grundar sig på användandet av information i podcasten.